Nej men hallå, välkommen tillbaka till podden Maxa med Daniel. Podden där vi hoppas att du efter att ha lyssnat är lite mer informerad om hur börsen och marknaden utvecklas. Samt att du fått med dig något som gör att du fått lite mer maxat liv. Mitt namn det är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Jag är ansvarig för private savings, det vill säga eget sparande på Max Mathisen. Och vi har något för alla. Vill du handla lite mer digitalt utan att prata med en rådgivare, då har vi något som vi kallar för M-Save. Det är en digital fondplattform. Vill du prata med rådgivare, vilket jag tycker att man alltid ska göra, men det är en helt personlig preferens, då har vi något vi kallar för Maxfonder. Och har du lite mer komplex ekonomi och behöver lite, ja det är lite knepigt att se över allting, du kanske har ett bolag och så vidare, då har vi Private Banking, där vi har rådgivare som jobbar med dem som just har en lite mer komplex ekonomi. Sen har vi också 200 ungefär livrådgivare som jobbar med pensioner och fritt sparande. Så det finns något för alla. Visst är det lite roligare nu att prata kapitalförvaltning när börsen under sista månaden tagit ett skutt upp. Det är väl lite tidigt än att kalla det för tomterally, men håller i sig någon vecka till, då är vi där. Jag har jobbat med kapitalförvaltning jättelänge, i cirka 24 år faktiskt. Och inom området kapitalförvaltning så kan man ju vara road av lite olika saker. Det som roar mig absolut mest, det är vad man kallar för portföljstrategi. Det beror enligt mig på att de flesta av oss kan göra störst skillnad när vi lägger vår strategi, när vi sätter samman vår grundportfölj. Och man besvarar frågor som, hur stor andel aktier ska jag ha i portföljen? Ska jag investera en del i räntor? Ska det kanske vara lite utländska aktier? Många pratar om onoterade aktier, är det något för mig? Man pratar om olika former av realtillgångar som infrastruktur, skog, fastigheter och annat. Och när man fått ihop sin portfölj, ja då landar många av oss i en portfölj som ser ut ungefär så här. Vi har en del svenska aktieportföljen, 20-30% kanske. Vi har någonstans 30-40% utländska aktier kanske. Sen har vi en del räntebärande papper och vissa av oss lägger in lite alternativa tillgångar i portföljen. Den exakta fördelningen, hur man fördelar sitt sparande mellan olika former av tillgångsslag, det beror ju på dels då personliga preferenser kring så här, vad är det jag faktiskt vill investera i? Hur länge ska jag spara, det vill säga placeringshorisonten? Och hur mycket är jag beredd att riskera om det skulle bli en dålig börs? Hur stora liksom fluktuationer i värde kan jag hantera? De här besluten, när vi har besvarat dem, de ger en grundportfölj. På finanssvenska så kallar man det för strategisk allokering. Och den här strategiska allokeringen, det vill säga grundportföljen då, den bestämmer någonstans 80-85% av den avkastning man får till sist om man har en hyfsat diversifierad portfölj inom respektive tillgångsslag. Enskilda aktier, det vill säga det många sitter och funderar absolut mest på, det påverkar faktiskt inte avkastningen sådär jättemycket i en diversifierad portfölj om jag väljer den ena eller den andra aktien. Det blir bara ett par procent här och där. Så jag gillar att fokusera på den stora bilden. Med tiden, det här med tiden och placeringshorisonten, det ställer ofta till den del när man vill bygga sin bästa möjliga strategiska allokering i grundportfölj. Och det hänger ihop med att tiden gör att man ibland måste välja bort en del typer av tillgångar. Om jag bara har en treårig placeringshorisont, jag investerar idag och ska ta ut kapitalet om 3 år. Ja, då är det mycket jag faktiskt inte kan investera i som jag kanske skulle vilja investera i. Det är svårt att köpa en skog idag och sälja den på ett hyggligt bra sätt inom 3 år. Fastigheter kan vara samma sak. Onoterade bolag behöver kanske utvecklas under väldigt lång tid och det är svårt att hitta köpare. Och det kräver ofta också stort kapital. Om min portfölj bara ska ha sig, inte vet jag, 3% skog i sig och jag måste köpa då en skog någonstans, så kräver det ofta ett stort kapital för att den här skogen ska utgöra 3% av portföljen. Hörrni, när man har den här typen av problem så får man vissa begränsningar. Det finns sådana som inte har den typen av problem. De som kanske har en evig placeringshorisont eller väldigt, väldigt lång placeringshorisont bara. Här brukar man prata om de amerikanska universiteten. Jag vet inte hur många presentationer jag har sett där man får se avkastningen från Yale. Och det visar sig när man tittar i portföljen att ja, liksom, de har investerat jättemycket kapitalet i onoterade tillgångar på olika sätt och vis. De har köpt infrastruktur och det ena med det tredje, sånt som jag inte kan investera i, så jag kanske inte kan jämföra min investering med dem. Men i Sverige finns det faktiskt de som kan investera på ungefär samma sätt. Och det som är mindre känt, i alla fall utanför, vad ska man säga, de som jobbar med pensioner och olika former av bundet sparande, det är att den traditionella livförvaltningen faktiskt i stort sett har samma möjligheter som de amerikanska universiteten. Risken kan dock skiljas åt mellan olika typer av aktörer inom livområdet också, och det beror ju på hur de sätter ihop sin portfölj utifrån sina preferenser. Så vi kan inte dra alla över en kam här. Men idag har vi bjudit in Lars-Göran Orrevall som är kapitalförvaltningschef på Skandia för att prata mer om just då traditionell livförvaltning och hur de bygger sin portfölj och vad de ser för liksom risker och möjligheter i det. Om ni är intresserade av att veta hur börsen har gått i veckan och vad vi håller ögonen på i veckan som kommer, så kommer vi inte prata så mycket om det idag. Kanske ingenting alls faktiskt. Då kan ni skicka ett mail till maxa@maxen.se så får ni vårt veckobrev. Där skriver vi mer om det. Hörrni, innan vi bjuder in Lars-Göran till podden vill jag påminna om att ingenting av det vi säger ska ses som individualiserade råd. Det är bara generell information. Jag påminner också om att värdepapper både kan öka och minska värde, och det är inte säkert man får tillbaka hela sitt investerade kapital. Något som vi som investerare inte märkt av, inte minst under de sista åren. Är du intresserad av rådgivning så kan du höra av dig till din rådgivare på Maxa Mathisen. Har du ingen rådgivare på Maxa Mathisen, då kan du skicka ett mejl till maxa@maxen.se. Med det sagt hörni, nu hälsar vi Lars-Göran välkommen till podden. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är en ganska van poddare.
Nej, det kan jag inte påstå, men jag har varit med några få. Vi har ju några på Skandia, och där har jag varit med några gånger.
Jag har ju roat mig här med att förklara innan vi börjar den här inspelningen att jag vill gärna att Lars-Göran pratar till någon som har ungefär 150 i puls. Och det beror på att många av de som lyssnar gör det när man är på väg. Man sitter i bilen, då kanske pulsen går upp till 150. Man står på löpbandet, då kanske man också får 150 i puls. Så att vi ska försöka prata om någonting ganska komplicerat, Lars-Göran. På ett enkelt sätt. Jag noterar att du är ganska pedagogisk.
Jag hoppas det.
Vad har du gjort innan du landade på Skandia?
Jag har jobbat, du pratar här om att du har hållit på länge med kapitalförvaltning. Det är knappt man vågar säga det, men jag har varit i finansbranschen i 35 år. Jag började som makroekonom och sen jobbat som kapitalförvaltare i 33 år. Och jag har varit som sagt på Skandia nu i 18 år, så jag har varit med ett tag.
Vad gör att du har stannat på Skandia i 18 år?
Nej, men någonstans, om man jobbar som kapitalförvaltare, så ska jag säga att det här uppdraget man har i traditionell livförvaltning är bland det mest spännande man kan ha. Men det är också väldigt långsiktigt, så ska man vara med och påverka så måste man vara kvar länge. Och jag tycker att det är väldigt roligt. Jag kan liksom nästan inte tänka mig något annat jobb i Sverige inom kapitalförvaltning som är roligare.
Du är chef över Skandias kapitalförvaltning?
Ja.
Vad innebär att vara chef över Skandias kapitalförvaltning?
Nej, men det är ju dels ett ansvar för den organisationen. Det är ju 100 personer som sitter där på Lindhagensgatan, och dessutom så har vi ett fastighetsbolag med 160 personer som ingår i det affärsområde som jag är ansvarig för. Vi har ett antal kapitalförvaltningsuppdrag, så det stora är ju den här traditionella livportföljen som är på nästan 600 miljarder. Det är hyggligt mycket pengar. Men det finns också ett fondbolag, och vi har ju också en fondförsäkringsplattform där vi väljer ut fonder som kunderna får välja då. Så att sammanlagt är det runt 800 miljarder. Mm. Så det är uppdraget.
Vi ska ju prata huvudsakligen om traditionell livförvaltning då. Min uppfattning, nu har jag varit på Max Mathisen i snart ett år. Jag har ju jobbat egentligen då med fritt sparande, eget kapital. Då pratar man inte så mycket om traditionell förvaltning. Min uppfattning har varit att det är ett ganska, om jag ska vara helt ärlig, lite trist område, lite trist produkt. Nu har jag faktiskt insett att jag har helt fel i det här avseendet. Men innan vi kommer in på varför jag har så fel, så kanske vi ska prata om vad det faktiskt är. Hur skulle du förklara traditionell livförvaltning? Vad är det? Om vi ser det ur investerarens synvinkel.
Får jag gå tillbaka lite i historien och komma till? För att jag måste erkänna, innan jag började på Skandia, jag hade ju jobbat med alltså diskretionär förvaltning, fondförvaltning och sådär. Så att jag hade tyckt också att traditionell livförvaltning, det låter ju lite trist, måste man erkänna. Ja. Och det är faktiskt det tråkigaste med hela produkten, det är ju namnet. Ja. Som ingen har liksom bestämt att det skulle heta så. Ja. Men om jag ska berätta lite bakgrunden, och nu går jag tillbaka lite grann. Mm. För att när man har varit på Skandia ett tag så blir man ju lite nyfiken på varför kom den här produkten? Hur kom den till egentligen? Och vi får faktiskt börja redan när Skandia grundas 1855. Det var ett försäkringsbolag då, man var först på börsen också, så det var liksom ett vinstutdelande bolag. Och huvudprodukten då inom försäkringen var brandförsäkring, så det skulle man självklart ha. Men sen kom Skandia med en innovation också, livförsäkring. Men den livförsäkring man hade där, det var en ren livförsäkring. Alltså man betalar in en premie, så dör någon, så faller ut pengar till någon annan. Och då kan man fråga sig, varför började man med det här? Varför var man först i Sverige med den här livförsäkringen? Ja, den hade inte behövts tidigare. För tidigare bodde i princip alla svenskar ute på landet i generationsboenden. Men någonstans där på 1800-talet började man flytta in till städerna. Och vad hände då? Då var det bara mannen som jobbade. Frun var hemma, tog hand om barnen och familjen. Och hände någonting med mannen då? Ja, då var det ju katastrof. Så det här var en livförsäkring som var till för hustrun i familjen, frun i familjen helt enkelt. Det här var 1855, rent försäkring. Sen där startade en mängd olika försäkringsbolag och 1872 startar ett bolag som heter Thule. Mm. Också med livförsäkring, men de lägger till en bit. De lägger till ett sparande också. Och kunden, vad man fick, var både den rena försäkringen men också avkastningen på det här sparandet. Det här blev en succé, så alla vände till den här modellen, även Skandia ska jag säga, så att alla har i princip hade samma modell. Då var det fortfarande en livförsäkring. Sen någonstans i början på 1900-talet började man tänka, men vänta nu, när jag slutar jobba kanske jag inte är död. Man jobbar inte tills man dör, utan man kanske känner att det finns något år däremellan det att man inte ska jobba längre innan man dör. Och då började man prata pension. Då införde man faktiskt den allmänna pensionen i Sverige 1913. Och någonstans sa ju näringslivet, vi måste också ha något alternativ. Så de hittade på och grundade det som då hette SPP, det är dagens Alekta, 1817. Och då sa man, hur ska vi göra det här? Ja men titta, vi har ju en perfekt produkt. Det är den här livförsäkringsprodukten. Den valde man. Och sen ska jag säga, var i princip all privat pensionsförsäkring i samma format. Det här är ett format som inte finns någon annanstans i världen. Så när jag går ut och åker runt i världen och säger att jag jobbar med livförsäkring, så säger de, ja vi vet precis vad du är, och de har ingen aning. Nej. Vi ser ut som pensionsfonder snarare i Sverige. Men det här är en modell som har funkat jättebra. Sen hände någonting, och det var där jag tror det här ordet traditionell kommer ifrån. För att Skandia var faktiskt först också i Europa med Unit Link. Alltså man kopplar ihop en fond med en försäkring. Och det här var någonting man gjorde i Storbritannien. Och sen 1990 så införde man ny lagstiftning i Sverige. Och då blev det möjligt att införa det här i Sverige också. Skandia var tidiga, SCB var tidiga, alla andra följde efter. Och då helt plötsligt hade man någon ny produkt. Och det här var ju Unit Link, det nya spännande. Men vad var det där gamla man hade? Ja, det var ju den traditionella. Och det har liksom bitit sig fast. Och jag skulle säga att traditionell, jag håller med dig, det låter ju mossigt.
Ja, men det gör det
lite grann så här. Vi har ju fortfarande återbäringsränta och det är underliga ord som konsolideringsgrad, solvensgrad. Det låter ju jättejobbigt som sagt, men det är en otroligt modern och effektiv produkt. Och jag hoppas att under den här podden att vi kan beskriva det.
Jag tänkte säga det, för när man lyfter lite på locket, då är det faktiskt någonting helt annat under huven, som vi brukar säga.
Ja.
I motorbranschen. Du, om vi tar då så här, om vi utgår från portföljen istället. Du verkar ha ett historiskt kunnande här av rang. Hur har själva förvaltningen utvecklats i portföljen under de här åren?
Mm. När jag började, och det här är ju ganska länge sedan, då kände jag ju till de här bolagen liksom som höll på med traditionell, och i princip försökte alla se likadana ut. Och det är ju det här att det är en liten speciell konstruktion. Man får egentligen skapa portföljen som helst, tillgångsportföljen, men man har ju en skuld. Man ger en garanti till kunderna. Och det här kräver på något sätt att man kan stödja de här, eller liksom säkerställa att man kan betala ut pengar, vilket gör att man har naturligt ganska mycket räntebärande portföljen. Och när jag började i branschen så såg alla portföljer ut i princip 50% räntebärande. Sen var det 40% aktier och i princip bara svenska aktier. Det var ju valutarestriktioner och sådär. Och så hade man fastigheter 10%. Så här såg de starka livbolagen ut. Sen fanns det några som försökte men inte riktigt orkade ha lika mycket aktier och fastigheter. Vad som hände sen var ju egentligen att sådana som vi i Skandia blev inspirerade. Du nämnde Yale här. Mm. Det var ju en inspirationskälla, men vi hade börjat tidigare också. Och började känna, men vad är de stora fördelarna med ett sånt här långsiktigt bolag där vi vet att pengarna ska sitta jättelänge? Jo, vi kanske ska börja ha lite mer illikvida delar. Vi hade väldigt goda erfarenheter av fastigheter. Och då började dyka upp de här, egentligen riskkapitalfonderna började dyka upp. Även i Sverige fanns internationellt. Vi började investera i det och sen har man letat fler sådana saker. Så att de tillgångslagen som inte fanns när jag började, liksom, egentligen riskkapitalfonder, det fanns i USA men fanns nästan inte i Sverige. Nu investerar vi i infrastruktur, vi kan investera i banklån. Det finns en mängd saker vi kan investera i nu som inte fanns möjligt tidigare. Det kan vi ha i en sån här portfölj för att vi behöver inte betala ut alla pengar med en gång som är en vanlig fond. Vi behöver inte värdera det varenda dag. Och det är det jag menar med att det här är så spännande uppdrag. Vi har frihetsgrader som de flesta inte är i närheten inom kapitalförvaltning. Nej. Just beroende på långsiktigheten och så. Det finns ju restriktioner. Vi har den här garantin.
Hur funkar den här garantin?
Ja, och den ska jag säga, den där luras lite grann också. För det finns liknande produkter internationellt. Och flera av de där, både i Danmark och Norge, har ju nästan avvecklats. Och anledningen till att det inte avvecklats i Sverige är att garantin är ganska svag. Man brukar säga att vi säger så här, man sätter in 100 kronor så får man en garanti fram till den dagen det är Z. Och vad är Z? Ja, det är en sån här försäkringsterm för den dagen man börjar ha utbetalningar. Ja. Det betyder att garantin inte är giltig ända från det att du sätter in första premien som 25-åring eller 30-åring fram till att du är 65. Mm. Det är en ganska svag garanti. Mm. Så att det där har gjort att vi har stora frihetsgrader. Och det som är tricket är ju någonstans att vi ska ha bra solvens, som det heter. För här är det ju så, det är kundernas fria kapital som inte då står mot den här garantin. Det är det vi kan använda som riskkapital. Och det är därför vi kan ha aktier, ja, och fastigheter och private equity och sådana saker i portföljen. Så ett livbolag är ju ett väldigt svagt livbolag om man har en dålig solvens. Då blir det i princip bara räntebäraren till slut. Och det är ju ett antal bolag som faktiskt har försvunnit på vägen som har tappat det här. Idag ska jag säga att de flesta livbolagen är ganska hälsosamma. De flesta har bra solvensgrader och har ganska stor frihetsgrader hur de kan placera då.
Jag såg att ni har, vad har ni, 202%?
Ja, vi ligger över. Ja, vi har alltså mer än dubbelt så mycket kapital som vi behöver, alltså givet om vi värderar våra åtaganden, alltså de här skulderna. Så igen, vi skulle ju kunna ha en portfölj som hade mycket mera aktier och sådana i portföljen om det var den enda restriktionen. Vi skulle bara maximera avkastningen. Nu är det så här, det här är ju en utbetalningsprodukt. Det här är ju faktiskt, man ska ju ha pensioner från den här eller någon annan. Och de vill ju inte liksom att man ska vara med om börskrasch och få sänkta pensioner. Nej. Så att nu är det en annan restriktion som gäller, och det är det att vi vill ha resultatstabilitet, som vi säger. Vi vill inte att det får allt för stora fall. Vi har skyddat det där lite grann genom den här återbäringsräntan som är ett sätt att dela ut avkastningen i efterhand. Bara för att ge större trygghet för de som är i utbetalningsfasen. Och det finns några andra sådana här skyddsmekanismer. Men grunden handlar om att aldrig behöva ta tillbaka någonting man har, alltså pensioner. Sänka pensionerna.
Kan man säga att ni blir lite av en absolut inriktad förvaltningsform?
Jag ska säga, det där är ju lite lustigt. Och jag, väldigt, väldigt skojigt att du säger det här. Kapitalförvaltningen är nästan hela allting man jobbar med. Vi är relativa förvaltare, det mesta. Om man sitter i en fond, någon har bestämt vilket benchmark du ska ha dag ett. Och jag brukar ge liksom en svensk aktiefond. Går börsen ner som 2022 med 22% och jag går ner med 21%, då sitter man där som en hjälte och säger att jag är världsbäst. Kunderna kanske inte blir jätteglada att man går ner 21%.
Men i branschen så är man överens.
Ja, i branschen är man om man får stjärnor och allting sånt där. Men en livprodukt, vi är absolut avkastande. Vi ska skydda nedsidan. Så att det här gör det att vi sitter egentligen i samma sits som en vanlig privatkund. Och liksom ofta så tror
det är värdeökning som räknas.
Ja, värdeökning och egentligen real avkastning över tiden ska det vara, som sagt. Och gärna med så låg volatilitet, eller vad man ska säga, så låga svängningar som möjligt. Det är bra. Och det här gör, kunderna förstår ju oftast inte det här när de köper fonder, för de tror så här, man tittar, jag har lagt över på jätteduktiga förvaltare. Ja, men de tar inte, det är du som bestämmer risken. Ja. Och då, om det går ner och går riktigt dåligt, det är faktiskt du som har fattat det beslutet. Vi fattar de strategiska besluten i livprodukten, och det är väldigt stor skillnad. Mm. Jättespännande, men stort ansvar.
Mm. Om man tar då framväxten av portföljen, för jag tycker ändå att det är en superspännande. Nu är jag lite nördig på det här området.
Så att
av det skälet så kanske inte alla håller med om att det är superspännande. Men jag tycker det är superspännande. Jag tänker mig att de som lyssnar tycker det är superspännande. Ni har ändå en portfölj idag. Jag skulle säga att den är, ni har... Jag vet inte hur man ska uttrycka det. Jag läser igenom så får man en känsla för det i varje fall. Ni har svenska nominella obligationer, realobligationer, fastigheter, infrastruktur, onoterade bolag, svenska aktier, nordamerikanska aktier, europeiska aktier, Pacific aktier, aktier i tillväxtmarknader, affärsstrategiska tillgångar och krediter. Det är många olika typer av tillgångsslag. Det är illikvida tillgångsslag, så att de här grejerna inte är superlätta att sälja över dagen alltihopa. Jag skulle säga att det tar ganska lång tid att sälja det ena med det tredje. Om du får prata om den här portföljen, hur den liksom har vuxit fram. För jag antar att här har ni lagt på byggkloss efter byggkloss lite grann.
Ja, absolut. Och en nyckel här, jag menar, vi, som du nämnde Yale-skolan, vi var inspirerade av den. Och hur ser man till så att man förbättrar den här mixen mellan avkastning och risk? Annars så säger modern finansteori att man måste göra en avvägning mellan de två. Vi försöker lura det systemet. och få bättre avkastning och fortfarande inte ha högre risk. Och det kan man göra med de här alternativa tillgångarna. Få bättre riskspridning i portföljen. Så vi sa så här, 2007 så sa vi någonstans, alla portföljer sett likadana ut. Alla haft de här 50% räntebärande aktier och fastigheter. Hur kan vi göra den här portföljen bättre? Alltså högre avkastning till samma risk. Mm. Jo, genom att öka diversifieringen, få in fler tillgångsslag som uppför sig annorlunda än publika aktier. För det är oftast det man har tjänat väldigt mycket pengar på.
Man kan tillägga det för den som inte är superbevandrad i det här, att när man slår ihop lite olika typer av tillgångar så finns det en förväntad avkastning på varje tillgång. Då är den förväntade avkastningen på portföljen, den är samma sak som snittet av de vägda avkastningarna så att säga. Medan risken, där finns det en lite lurig parameter i mitten i formen när man räknar ut risk, som egentligen säger att risken behöver inte bli högre. Den är lite mer krånglig att räkna ut, vilket gör att risken kan falla av den här mixen av tillgångar samtidigt som avkastningen behålls.
Ja, så har man tillgångsslag som uppför sig olika i olika scenarier, då kan man dra ner risken ganska rejält. Nu ska jag säga att vår risk ser kanske nästan lägre ut egentligen än vad det skulle kunna vara, i och med att vi värderar bara fastigheter en gång i kvartalet och private equity bara en gång i kvartalet och sådär. Då blir den ännu lite lägre. Så jag vet att en del när man sitter och tittar på de här, vad har ni för risk i portföljen? Då får den jättelåga siffror i den här KID och sådana här blad liksom för att göra det. Men avkastningen är ju superspännande. Mm. Alltså den är ju nästan i klass med en ren aktieportfölj. Mm. Men vi har ju en risk i portföljen långsiktigt som är långt, långt lägre. Mm. Och det är just det här, vi tyckte vi kunde gå upp till åtminstone 60% risktillgångar om vi diversifierar risktillgångarna bättre än att bara ha publika aktier och fastigheter.
Och då landade ni i private equity till exempel?
Mycket private equity. Egentligen så sa vi så här att alltså de här alternativa tillgångarna, vad är det som är speciellt med dem? Alla kan ju publika aktier, publikt räntebärande. Men alla alternativa tillgångar, även fastigheter, vad är det för någonting? Om man säger att man får någon illikviditetspremium för att man liksom binder kapital. Det är kanske sant, men inte givet. Men det är också komplext. Mm. Det här är inte så lätt. Och jag ska säga att om man inte tror att man är duktig på det här ska man nog inte alls hålla på med det. Nej. Så att man får extra betalt om man är duktig på det, om man är långsiktig och man inte känner att man någon gång behöver sälja de här. För den dagen, om man säljer de här i en lågkonjunktur, får man ruskigt dåligt betalt för det. Så man måste orka hålla i de här. Men vi har byggt upp nu en väldig kompetens på de områdena som vi tror att vi verkligen vill ha. En är riskkapitalfonder. Vi har både det man brukar kalla buyoutfonder som köper mogna bolag, pimpar upp dem, kanske har belåning, har dem i 5-10 år och har varit duktiga på att sälja dem sen senare. Sen har vi också det som heter venture, som är alltså helt nystartade bolag. Där visar det sig att, och det har vi ju sett mycket, nystartade bolag som Spotify och sånt där går från ingenting och blir världssuccéer. Vi har haft fullt med sådana bolag i våra portföljer. De där är inte lätta att hitta, men vi har hittat förvaltare som har varit duktiga att finna de här bolagen.
Jag brukar faktiskt tänka där när man tittar på den här Yale, och man kan göra en liten utvikning kring Yale, att det är ju ett amerikanskt universitet som förvaltar stiftelsepengar som egentligen ska förvaltas under evig tid och betala ut under evig tid. De har ofta en fantastisk avkastning och en stor del av deras investering är just i illikvida tillgångar. Och många gånger kanske man investerar i universitetets egna projekt. Och det är klart, om du investerar tidigt i ett meta, det vill säga Facebook eller Spotify eller ett för den delen Amazon eller vad det nu må vara. Och så äger du det under ganska lång tid. Då krävs det inte så många lyckträffar för att det ska bli en fantastisk avkastning i den där portföljen. Mm.
Men det är just det där lyckträffar. Ja. För att det här är ganska svårt att förstå. Varför lyckas några av de här förvaltarna? Och det märkliga med det här, om du sitter och tittar på fonder och så säger, titta, den här fonden har gått jättebra, den här förvaltaren lyckas jättebra. Vad är sannolikt att man kommer lyckas nästa år? Ja, den är inte så fantastiskt bra, det visar sig. Man har ganska dålig persistens, heter det. Alltså uppföljning. Och däremot när det gäller de här ventureförvaltarna, de här som hittar de här fantastiska bolagen, där har det visat sig att den är väldigt stark. Så de som lyckas fortsätter lyckas i nästa fond också. Men det vet de ju om själva. Och de kan inte ha hur mycket kapital. Så det är väldigt, väldigt svårt att komma in bland de bästa förvaltarna.
Vad skulle du säga hemligheten med att de lyckas?
Det är svårt att säga, men mycket handlar om att de är själva entreprenörer. De behövs för de här entreprenörerna. De letar ju entreprenörer och sen hjälper de här bolagen att gå från en liten låda till en stor låda och ta vissa fortsatta steg. Men jag ska säga, om man tittar på de här så tänker man, gud, hur lyckas de hitta alla de här? Ja. Att de flesta investeringar de gör blir misslyckade.
Ja.
även i de här fonderna. Ja. Så här återigen är det riskspridning. Det är som att köpa massor med lottsedlar, men de är duktiga på att hitta vilka lotter som kan bli vinnare. Ja. Och så gäller det att hitta ett antal riktigt stora vinnare i en fond. Då brukar det betala av så blir det väldigt bra avkastning på. Mm. Så det där är någonting som har, det har gett oss de senaste 10 åren för 10% bättre avkastning än en ren aktieportfölj.
Ja. Ett område som jag tycker är lite intressant, som också låter lite trist, det är begreppet infrastruktur.
Ja.
Vad är det? Vad investerar man i då?
Det kan vara all möjlig, men infrastruktur är ju någonting som samhället behöver, som järnvägar och hamnar och flygplatser och numera också digitala bitar. Mycket energi självklart också, så det kan vara allt möjligt. Och jag ska säga att tanken på det där var väl egentligen att man skulle ha säkra kassaflöden, gärna från det offentliga på något sätt i bakgrunden, och så skulle man driva det där, och så skulle det vara ett sätt som att få räntebärande produkter fast lite bättre avkastning. Så är inte riktigt tillgångslaget. Det är ganska mycket att man bygger saker och ting, skapar, så att det är nog lite mer risk i de här än de här ursprungliga tankarna. Sen är det, infrastruktur är lite svårare att säga, det finns inte en typ av infrastruktur, det kan vara väldigt olika. Vi har väl hittat något mellanting där vi har fått väldigt bra avkastning, egentligen högre än vad vi tror vi kommer få i fortsättningen, men som inte är den här lägsta avkastning, det allra säkraste. Du har politiska risker i och sånt där, men återigen här, vi gör ju inte det här själva, utan vi försöker hitta riktigt dåliga förvaltare. Mm. Lite tråkigt, det har varit svårt att hitta det här i Sverige. Mm. Och både förvaltare och det verkar som att det politiska systemet som man är lite beroende av inte har funkat riktigt här i Sverige.
Ja. Om vi tar då, vi kan ta ett tillgångsslag till, bara för att jag är lite intresserad. Det finns två jag tror att många är intresserade av det här. Det finns två punkter längst ner som heter affärsstrategiska tillgångar och krediter.
Ja, affärsstrategiska, det är ju kanske inte så konstigt. Det är övriga Skandia-koncernen.
Aha.
Och det här kommer ju från det här väldigt, väldigt märkliga. Som jag sa, Skandia grundades 1855. Det är ett vinstutdelande bolag. Det här Thule som startade 1872, det fusionerade med Skandia i början på 60-talet. Det var ömsesidigt hela tiden, men det var ett aktiebolag. Så att jag satt och förvaltade pengar för Skandia Liv i dotterbolaget. Sen kom Old Mutual in och köpte Skandia, det börsnoterade bolaget. Då sitter de med den största tillgången, är ett ömsesidigt bolag som har vinstutdelningsförbud. Det där var ingen bra mix. Och här gjordes det faktiskt en fantastisk affär. Dotterbolaget lyckades köpa, la ett bud på sitt eget moderbolag. Mm.
Jag kommer
det kan
ihåg
man
det,
undra hur det kan gå till, ja. Men det gick bra faktiskt, det gjorde det. Mm. Och det gjorde det att vi köpte övriga Skandia-koncernen som är Skandia AB med fondförsäkring, Skandia Banken, Skandia Fonder och ett antal andra bolag. Och de är som en liten del av vår portfölj. Det är ingen stor del av portföljen, men det är en stor del av verksamheten.
Och det blev nya Skandia kan man säga då?
Ja, så vi vände upp och ner på det. Så att det blev ju, Skandia Liv blev moderbolaget, de andra bolagen blev dotterbolag. Och numera så är vi faktiskt, det här var ju en världsomspännande organisation, men en del saker blev kvar i Old Mutual. Sen sålde vi både en norsk bank och en dansk verksamhet. Så idag så är vi Skandia ett renodlat svenskt bolag.
Om vi tar krediter.
Ja, det där tycker jag är lite roligt att du nämner. Krediter, Sverige är ju inget kreditland. Nej. Vi är ett aktieland. Aktier och obligationer, man ska safe, alltså där, så ska man ha aktier. Åker man till Danmark så håller nästan alla bara på med krediter. Och de tycker aktier är jätteläskigt. Och det har inte funnits någon riktig kultur för det här. Och vi har inte haft mycket liksom, historiskt i portföljerna heller. Men i finanskrisen, då såg vi, wow, det här blir ju löjligt billigt med krediter på olika ställen. Så vi handlade upp ganska mycket, inte i Sverige speciellt mycket, men internationellt köpte vi opportunistiskt portföljer. De flesta av de här avvecklades sen. Men då fick vi liksom ett kunnande, vilka områden skulle kunna vara intressanta? Och det som blev intressant var egentligen lån. Mm. Och egentligen banklån. Mm. Och där skapade vi en egen organisation plus att vi har haft externa förvaltare inom framförallt det som är, vad ska man säga, det är ju inte lågförräntan, alltså lågkredit. Det här är nästan high yield fast det är låneformat. Men det man säger att det är senior secured. Mm. Så vi har första panten, vi tar över bolaget helt enkelt. Plus att man har det som heter covenanter. Så att vi har ganska bra koll på att de här sköter sig, de bolagen. Så börjar de blir svagare, då kan vi gå in och säga nej men hallå där, vi har en konvenant här, ni får inte dela ut pengar nu eller ni måste göra det här. Och det här har blivit en väldigt intressant historia tycker vi. Så vi har en stor portfölj på det och tittar på den här krediter så är huvudsakligen det. Mest förvaltat internt, lite grann externt också. Just nu så tickar de där portföljerna 9-10%. Mm. Och
Det är ju lite mer än förväntad börsavkastning faktiskt.
Ja, och jag ska säga att så här bra kanske inte ska vara. Men det kommer ju dyka upp vid något tillfälle får man lite kreditförluster. Mm. Men man har ganska bra kudde om man får den. Mm. Men det här är vad som har hänt. De här hänger ihop med, de är, har rörlig ränta jämt och ständigt som banklån har. Och korträntan har gått upp och så har man ett rejält påslag, då får man helt plötsligt bra betalt. Det här gör ju det att det här svider för många bolag som får betala det här. Så de håller ju på att dra ner sina skulder nu väldigt tydligt. Men jag ska säga, det här är ju nästan det som är mest spännande i hela vår portfölj just nu. Det tickar ju fantastiskt bra och vi känner att vi har klart hanterbara risker. Men det är inte så lätt att öka sådär jättemycket.
om man tar så här, nu har vi pratat lite om portföljen. Den växer ju gradvis fram. Det är ju en utveckling av den här portföljen som egentligen följer, vad ska man säga? Ja, den följer ju finansmarknadens utveckling i någon mening, får man ju säga. Vi har inte pratat så mycket aktietillväxtmarknader och så vidare, och det tänker jag mig att många av dem som lyssnar känner till. Det är ju samtidigt en komplex portfölj, det är många olika områden. Vad har man för typ av organisation för att förvalta en sån här portfölj?
Nej, men som jag sa, publika aktier kan man ju om man vill förvalta med väldigt små resurser och ha indexförvaltning, och det man får någonting som är ganska vettigt. Vi tror ju ändå att man ska arbeta i valda delar med aktiv förvaltning åtminstone till en viss nivå. Räntebärande, där vill man ha kontroll över också. Man behöver inte jättestora organisationer för att kunna hantera det. Men när det gäller alla de alternativa, och som jag sa, vi har 160 personer som jobbar med vår fastighetsportfölj. Det är 10% av portföljen. Det är nödvändigt, och vi tror att det är nödvändigt att ha en sån riktigt kompetent organisation. Vi är en stor organisation som hanterar våra private equity-fonder och sånt där och infrastruktur. Och alla de här, om man ska hålla på med det så måste man ha riktigt bra kompetens. Antingen på att göra det själva eller veta vem man ska handla upp, hur man ska göra det på ett riktigt.
Hittar ni all den här kompetensen i Sverige?
Vi har väl egentligen, nej alltså det är därför vi har valda delar, de här private equity-bolagen är nästan bara utomlands.
Ja, det är ett sätt att outsourca förvaltningen, kan
så
man säga.
Så vad vi har varit ett stort team med förvaltare som väljer andra förvaltare. Men det är ju inte riktigt att förvalta en riskkapitalfond, är inte riktigt samma sak som en publikfond. Nej. Det är något helt annat. Det är att bedriva, alltså nästan att driva företag på ett annat sätt. De är ju inte nere riktigt, men de sitter ju ofta i styrelsen och driver bolagen och gör kompletteringar och sådana saker. Och jag ska säga, det är många som säger, men det där är ju aktier och sen är det belånat. Och liksom, är det där verkligen bra? Är det inte bara spekulation i det? Lite grann är det så här, det är ganska tufft att vara vd för ett börsnoterat bolag. Man har kvartalsrapporter, man är jagad i media hela tiden och det är alla möjliga saker. Det har visat sig vara en affärsmodell som funkar ganska bra. Man kan ha bara fokus på bolaget, man tittar på det som är viktigt. Konstigt nog, trots att de här ska sälja de här bolagen, så blir man stundtals mer långsiktig än man kan bli på börsen. Så att det här, lite grann med regelverken och hur det har utvecklats, är det ganska jobbigt att vara ett börsbolag. Man syns mycket, det är bra.
Ja. Ja, precis.
men alltså duktiga inom vad ska man säga, riskkapitalbolag, det har ju visat sig vara väldigt, väldigt lönsamt.
Ja. En grej som jag brukar fundera på, jag har ju varit kapitalförvaltare och som kapitalförvaltare så kan man säga har man bra och dåliga perioder. När oroar du dig för en sån här portfölj? När är man liksom så här, när är man ute och känner så här, det här är lite jobbigt och det här vill vi inte ska hända och så vidare?
Men de stora riskerna är ju egentligen om vi skulle ha, och det har vi inte haft nu, skulddeflation. För att i och med att vi har en...
Vad innebär det?
Nej, men det är ju egentligen det att förmodligen skulle inflationen vara negativ, alltså deflation, och värdena skulle gå ner. I och med att vi då har en nominell skuld, den går inte ner. Och går räntan ner så kommer den öka för den marknadsvärderas. Det är det värsta läget man kan ha. Det har vi ju inte haft, ja det är ju 90-talet möjligtvis då, men man hade ju inte deflation då. Men det var ju jobbigt. Annars ska jag säga, det är ju alltid, man vill ju aldrig halka efter konkurrenterna. I år är det tufft år, i år har publika aktier gått hur bra som helst. Och det som gick jättebra under många år tidigare, de här riskkapitalfonderna, de ligger lite still och kanske lite försiktigt upp. Ja. Så att då har vi ju tappat mot en vanlig blandfond, så vi är ju sämre i år. Man är ju stressad varenda gång som det går sämre. Men
det du nämner nu, det är lite tillgångar som har varit lite känsliga för ränteökningar, som har varit lite beroende av finansiering och så vidare.
Det där tycker jag är en väldigt intressant fråga. Alltså ibland brukar jag säga att min bransch, alltså jag började som ränteförvaltare också. Du kan tänka dig, räntan har gått ner i 30 år. Jag har hållit på med det här i 30 år. Eller under hela min karriär fram till alldeles nyligen så har räntan bara gått ner. Och det är ju skoj om man äger obligationer, långa obligationer för att göra kursvinster. Men det är faktiskt skoj för alla andra tillgångsslag också. Lägre ränta ger en lägre värdering, eller en högre värdering på alla andra. Man värderar ju kassaflöden. Nu har långa räntor vänt. Och det ser ut som räntecykeln har vänt för första gången. I USA är det 40 år med fall. Och nu ser det ut att vända. På en obligation så sker kursförändringen direkt. På alla andra tillgångsslag så sker det med fördröjning innan folk har fattat den här nya världen. Och det här tar ju tid. Och som jag sa då, till exempel de här krediterna vi har som nu ger 9-10%, det är någon som måste betala det. De får inte ihop den affärsmodellen. Vad de måste göra är mer equity, alltså mer aktiekapital, lägre belåning. Mm. Det är det som händer i hela fastighetssektorn just nu. Oj, gamla affärsmodellen funkar inte. Det gäller för hushållen också. Alla har lånat hur mycket som helst. Man har en balansräkning som man nu måste ändra. Mm. Plus, ska jag säga, alla de här åren när räntan var noll, det var ju urtråkigt att äga räntebärande papper, men man fick ju ingen avkastning. Nej. Och så såg man allting gick bra. Så jag gissar på att väldigt, väldigt många har ändrat sin mix i portföljen. Mm. Så de har inte den 50-50 eller 70-30. Så de har ökat på lite grann och kanske gärna med belåning också. Ja. Det där är lite jobbigt just. Mm.
Och det gör man kryper längre ut på riskskalan som man brukar säga.
Ja, och det känns ju rätt så länge, men helt plötsligt har ändrat förutsättningarna. Och nu är vi en sån här period där förutsättningar ändras. Vi vet ju inte exakt vad räntan ska ta vägen. Men jag ska säga att om man bara tänker sig att vi ska ha ett högre ränteläge, då ska P-talen ner. Mm. Men det finns inget exakt i det här. Liksom försöker man mäta det så hittar man inte annat än på långa perioder. Fastigheter är ganska tydligt. De har ju en yield man värderar med. Så de sitter där, ja men vänta nu. Yieldgapet som man säger är litet. Vi måste nog värdera ner och få en högre yield. Och så gäller det på alla bitar. Så att alla är i en omställningsfas. Det här kommer ta lite tid innan det rättar sig till den nya nivån. Vi vet inte exakt vad räntenivån blir. Publika aktier har inte brytts om det här i år. Å andra sidan gick det ner väldigt mycket 2022. Så en del av det här är en återhämtning.
Om man tar ett investeringsbeslut i en sån här portfölj. Och så tänker vi oss att man ska, och det kanske ni inte gör, men om ni gör det. Vi säger att man kommer fram till att vi vill minska andelen nordamerikanska aktier i portföljen och vi vill öka svenska aktier i portföljen. Hur tar man det beslutet?
Jag ska säga att det är så här att i och med att det här är en väldigt långsiktig portfölj och det är ju stora värden och vi, vad ska man säga, det här är ju det som är avkastningen i en sån här portfölj. Det är ju det som kunderna bekymrar sig väldigt mycket om hur man investerar i Skandia Liv. Så att vi tar strategiska beslut, de långa besluten om den strategiska allokeringen, den är styrelsen med och fattar. Vi kommer med ett förslag och sen förhoppningsvis så accepterar de det. Och då gör man såna beslut. Och när du pratar om publika värdepapper, då är det ju faktiskt att säga vi ska minska amerikanska aktier med 0,5% eller 1% eller någonting, och öka någonting annat. När man pratar om private equity eller fastigheter kan man säga vi har en önskan om att inom de närmaste 3 åren röra sig åt något håll. Så att vi lägger investeringsplaner också. Det är också beslut som kommer från styrelsen. Men vi gör såna här förändringar men det är också andra beslut. Jag menar, valutan är en sån här sak som har haft stor betydelse senaste tiden. Vilken räntrisk ska portföljen? Det är också sådana beslut som vi funderar på om man fattar på strategisk nivå. Ja.
Så styrelsen är involverad i
ett utskott i styrelsen?
Ett utskott i investeringsbesluten.
Och då kan jag säga med en gång, eftersom det har varit en del skriverier om sådana här, hur duktiga är styrelser? Vi har en väldigt kompetent placeringsutskott som det heter på Skandia. Det här är folk som har bakgrund på finansmarknaden och kan förstå kapitalförvaltning. Mm.
Lars-Göran, det har varit superintressant att prata med dig. Jag ska ta någon liten avrundande fråga. Den här återbäringsräntan, den rör sig lite grann upp och ner om man pratar om bra och dåliga tillfällen och investera i sånt här och så vidare. Hur ska man tänka kring det?
Ja, den där är den som jag, när jag började här så sa, det där måste man ju ta bort. Ja. Folk tror att det här är en ränteprodukt. Det är det ju inte. Det här är ett sätt att dela ut avkastningen i efterhand utjämnad. Mm. Men det är klart att vi vill ju egentligen att den ska vara så stabil som möjligt. Men vi tittar ju på hur mycket har vi delat ut ännu som ligger på pensionskontorna. Och som det är nu så har vi kanske 3-4% mer än vad vi hunnit dela ut. Vad kan vi ha för återbäringsränta så att vi får någon jämn utdelning? Ja, då ligger den på 4 just nu och alla diskuterar, ska den vara 5 eller vad ska den vara för någonting? Det här är faktiskt inget beslut som jag är med på. Nej. Det här är Frans, vår koncernchef, som äger den här frågan och sköter den. Men i huvudsak handlar det om att dela ut avkastningen i efterhand utjämnad. Så det är ingen indikation på vad den framtida avkastning ska bli. Så jag hör alltid det här att, men titta nu kan du faktiskt få 4% på ett bundet bankkonto. Ja. Det är ju lika bra. Ja, men det är den kortaste placeringsprodukten som finns på marknaden mot den kanske längsta placeringsprodukten. Och det är klart att vi har betydligt högre förväntad avkastning i den här produkten än det man nu får på bankkontot.
Ja. Spår du börsen någon gång? Jag använder ordet spå, jag prognostiserar inte.
Nej, alltså du har ju hållit på med kapitalförvaltning själv. Det enda man vet är att man kommer aldrig få helt rätt. Så att det är ju, och också så här, tidigare fick man ju ofta frågan, hur ska börsen gå i år? Ja. Och då säger man ju alltid 12% eller sånt där. För det, men det är ju helt meningslöst och det är inte så man förvaltar. Men däremot måste man ju ha åsikter om värdering och trender. Och det vi vet med långsiktigheten är ju att om man håller i saker och ting som är riskfyllda en längre period, då blir man belönad. Det man ska passa sig för är att sälja någon gång när det blir stressad i lägen. Ja. Det vill vi absolut inte göra. Då vill man egentligen helst köpa.
Ja.
Så att ofta så spår man inte. Det gör man i alla fall lite grann. Ja. Men vi är väldigt medvetna om att vi kommer att ha fel många gånger.
Ja. Vad tror du om framtiden? Tror du att vi har passerat en liten räntetopp nu? Det är lite räntebesked i nästa vecka och så vidare. Tror du att vi kommer komma in i en lite lugnare fas? Eller?
Ja, men
nu kan du säga så här, nej, det där vill jag inte svara på för jag förstår
graden
av spekulation i resonemanget.
Nej, det här pratar vi om hela tiden, så att det här är ju sånt som man... Nej, men det är klart att det har ju varit en väldigt, väldigt kraftfull ränteökning från många centralbanker i världen och i Sverige också, och till nivåer som den unga generationen inte känner igen sig. Jag tror att det är troligt att vi nästan har sett de sista räntehöjningarna där. Men sen när räntesänkningen börjar komma, det är ju en annan femma. Så att på det sättet så tror jag att vi har nått någon topp. Det som jag tror är svåra är att en del verkar tro att sen ska vi ner till noll igen. För det var det normala. Nej, det tror inte jag.
Nej.
Så vad den här nya normala räntenivån blir, det återstår att se. Men jag tror att den blir betydligt högre än de här nollräntorna. För centralbankerna har lärt sig en läxa. Det här kanske inte var så bra. Det ledde till väldigt mycket spekulation. Det ledde också till att vi faktiskt fick inflation som vi totalt missbedömde. Den läxan har de lärt sig.
Och det kan man väl säga, nej, när jag tänker på den här lite höjda räntor nu, att centralbanker på global bas har fått tillbaka lite av de verktygen de har för att stabilisera och hantera ekonomiska fluktuationer som tidigare saknades. Det var nästan lite desperat. Nu har man kunnat reversera bandet lite grann och ha ett nytt läge där man egentligen är tillbaka innan finanskrisen mer eller mindre.
Jag håller med om det, och den här perioden, man tittar tillbaka på det, man tyckte att de var hjältar för att de räddade världen flera gånger. Det är klart att det var skadligt mycket av den här nollräntor och negativa räntor. Det hör inte hemma i en marknadsekonomi. Och det här att de öser ut kapital, ja, det ska man göra när det är depression och sånt där, men man ska vara väldigt försiktig med det. Och det hoppas jag att det inte kommer tillbaka. Så det är många som säger, vad jobbigt det här är med högre räntor och sådär. Jag uppfattar det här som någonting som egentligen i grunden väldigt sunt. Vi får tillbaka mindre spekulation, bättre miljö egentligen och bättre investeringsbeslut för framtiden. Så när vi bara är över de här anpassningsproblemen till den högre räntan, då tror jag vi är tillbaka i en bättre värld igen.
Lars-Göran, det har varit superintressant att prata med er, och den här historiska tillbakablicken över hur man landade i ordet traditionell förvaltning tycker jag var väldigt, väldigt...
Det är min spekulation.
Väldigt relevant måste jag säga. Med det sagt hörni, då var vi klara för idag. Jag hoppas alla får en fantastisk vecka och att vi hörs nästa fredag igen. Tack Lars-Göran.
Tack.
Investeringar är finansiella instrument förknippade med risk, och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas, och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathisen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.